Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Life After Freef av Raymond A. Moody, först utgiven 1975, är en klassiker inom litteraturen om döden, medvetandet och det som ofta kallas nära döden upplevelser. Boken bygger på intervjuer med människor som varit kliniskt nära döden och sedan återupplivats. Moody, som har bakgrund i både filosofi och medicin, samlar deras berättelser för att undersöka om återkommande mönster går att urskilja. Det var i detta sammanhang han gjorde uttrycket nära döden upplevelse känt för en bred publik. Genren är en blandning av populärvetenskaplig undersökning, filosofisk reflektion och andlig sakprosa. Moody försöker inte ge en slutgiltig naturvetenskaplig förklaring till döden. Istället redovisar han vittnesmål och diskuterar vad deras likheter kan betyda. Bokens centrala syfte är att göra ett tabubelagt ämne möjligt att tala om och att pröva tanken att medvetandet kanske inte helt kan förstås som enbart en funktion av kroppen. Samtidigt väcker den frågor om metod, tolkning och bevisvärde. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, intervjuerna som grund för begreppet nära döden upplevelse. Moody utgår främst från kvalitativa intervjuer, inte från laboratorieexperiment eller statistiska undersökningar. Han lyssnar till människor som efter svåra olyckor, sjukdomstillstånd eller operationer upplevt att de varit nära döden och sedan återvänt. Den metoden är avgörande för bokens karaktär. Läsaren möter inte en teori som först bestämts och sedan bevisats, utan ett försök att ordna många personliga berättelser och se vilka drag som återkommer. Moody betonar att upplevelserna inte är identiska och att människor beskriver dem med ord från sin egen tid, tro och kulturella miljö. Ändå menar han att vissa mönster är tillräckligt tydliga för att vara värdas seriös uppmärksamhet. Detta blev en viktig förskjutning i det offentliga samtalet om döden. Istället för att behandla sådana berättelser som enbart märkliga anekdoter gav boken dem ett samlande namn och ett analytiskt ramverk. Samtidigt visar arbetssättet bokens begränsning. Urvalet är inte representativt för alla som varit nära döden. Minnen kan förändras över tid. Och självrapporter kan inte ensamma fastställa vad som faktiskt händer när hjärnan och kroppen sviktar. Bokens styrka ligger därför i dokumentationen av ett återkommande mänskligt erfarenhetsmönster, inte i att den ger ett slutgiltigt bevis för ett liv efter döden. För det andra, den sammansatta berättelsen om döendets återkommande faser. För att göra intervjuerna begripliga beskriver Moody en sammansatt modell av nära döden upplevelsen. Den består av motiv som ofta nämns, men som inte behöver förekomma i samma ordning eller hos varje person. Bland dem finns en känsla av lugn och smärtfrihet. Upplevelsen av att befinna sig utanför den fysiska kroppen, mörker eller en tunnel, ett starkt ljus, möte med avlidna eller en ljusgestalt. Och en snabb återblick på det egna livet. I vissa berättelser finns också en gräns eller en punkt där personen upplever att han eller hon måste vända tillbaka. Modellen har fått stor kulturell genomslagskraft och många av dessa bilder är idag välkända långt utanför forskningen om nära döden upplevelser. Moody använder dock inte modellen som ett schema som alla måste passa in i. Den är snarare ett sätt att skilja återkommande drag från individuella detaljer. Det är en viktig läsningsteknisk poäng eftersom boken annars lätt kan uppfattas som om den beskriver en universell och exakt dödsprocess. Berättelsernas likheter kan väcka frågor om medvetandet, men likhet i vittnesmål innebär inte automatiskt samma sak som ett bevis för en yttre verklighet. Därför fungerar modellen bäst som en karta över rapporterade erfarenheter, snarare än som en bokstavlig beskrivning av vad som händer efter döden. För det tredje, ljus, livsåterblick och moralisk omvärdering. Ett av bokens mest betydelsefulla teman är hur nära döden upplevelse sägs förändra människors syn på sitt eget liv. Moody återger berättelser där ljuset eller mötet med närvaro förknippas med acceptans, värme och frånvaro av fördömelse. I samband med detta beskriver vissa en livsåterblick där tidigare handlingar och relationer upplevs med ovanlig klarhet. Poängen är inte främst att individen ställs inför en juridisk dom, utan att konsekvenserna av handlingar blir känslomässigt begripliga både för en själv och för andra. Därmed får boken en etisk dimension. Erfarenheten framställs ofta som en påminnelse om medkänsla, ansvar och vikten av relationer, snarare än om social status eller materiella prestationer. Detta hjälper också till att förklara varför många läsare har upplevt boken som tröstande. Den förlägger dödsfrågan i ett större samtal om hur man lever. Men denna förändring bör bedömas varsamt. Moody rapporterar vad människor säger att de lärt sig. Han visar inte genom kontrollerade studier att varje nära döden upplevelse leder till samma långsiktiga utveckling. Bokens relevans ligger ändå i dess tydliga observation att krisnära erfarenheter kan omorganisera en människas värderingar. För läsaren öppnade för en filosofisk fråga om insikten om dödlighet kan fördjupa vardagens moraliska perspektiv även utan att man delar Modys metafysiska slutsatser. För det fjärde, mellan filosofiska traditioner och religiöst neutrala vittnesmål, Modi placerar inte berättelserna inom en enda religiös lära. Han uppmärksammar istället att människor med olika övertygelser kan använda olika språk för liknande erfarenheter. En person kan tala om änglar, en annan om avlidna anhöriga, en tredje om ett opersonligt ljus eller ett starkt medvetande. Boken jämför också vissa motiv med äldre filosofiska och religiösa texter. Bland annat Platons tankar om själens fortsättning och den tibetanska dödsbokens bilder av övergången efter döden. Jämförelserna används för att visa att frågorna inte är nya och att mänskligheten länge har försökt förstå gränsen mellan liv och död. De är inte i sig ett belägg för att traditionernas beskrivningar är faktamässigt riktiga. Just här blir bokens dubbla position tydlig. Den är andligt öppen eftersom den tar människors upplevelse på allvar och låter dem utmana en strikt materialistisk världsbild. Men den försöker också undvika att låsa materialet till kristen, buddhistisk eller någon annan specifik troslära. För en svensk läsare i ett samhälle där både sekulära och religiösa synsätt ryms i samtalet om död och sorg kan detta vara en anledning till att boken fortsätter att fungera. Den kräver inte en färdig trosbekännelse. Men den inbjuder till reflektion över språkets och kulturens roll när människor försöker beskriva något som ligger utanför vanliga erfarenheter. Slutligen, anekdotisk evidens och den vetenskapliga invändningen Life After Life är historiskt viktig, men den bör läsas med tydlig metodmedvetenhet. Modi bygger sin argumentation på personliga redogörelser och sådana kan ge rik kunskap om hur en erfarenhet upplevs. Däremot kan de inte på egen hand avgöra om upplevelsen visar att medvetandet existerar oberoende av hjärnan. Skeptiker har därför pekat på flera alternativa förklaringar. Som effekter av stress, syrebrist, läkemedel, drömliknande tillstånd, minnesrekonstruktion och hjärnans aktivitet under extrem fysisk kris. De har också invänt att boken saknar den systematiska kontroll och statistiska analys som behövs för starka vetenskapliga slutsatser. Dessa invändningar gör inte intervjuerna betydelselösa. De klargör snarare skillnaden mellan två frågor som ofta blandas ihop. Den första är om människor verkligen rapporterar liknande och djupt omvälvande erfarenheter, vilket boken dokumenterar. Den andra är vilken mekanism eller verklighet som bäst förklarar dem, vilket boken inte kan avgöra definitivt. Modys mest hållbara bidrag är därför att ha gjort fenomenet synligt och diskuterbart, inte att ha avslutat debatten om efterlivet. En kritisk läsare kan uppskatta materialets existentiella tyngd och samtidigt hålla flera förklaringsmodeller öppna. Den balansen är särskilt viktig eftersom ämnet berör sorg, hopp och personliga övertygelser där önskan om tröst annars lätt kan förväxlas med säkra bevis. Sammanfattningsvis, Life After Life passar framför allt läsare som vill förstå varför nära döden upplevelser har fått en så central plats i moderna samtal om död, sorg och medvetande. Den kan vara givande för den som söker ett existentiellt perspektiv på döden, men också för studenter och läsare med intresse för psykologi, religionsvetenskap, medicinsk humaniora eller vetenskapsteori. För den som nyligen drabbats av sorg kan boken upplevas som trösterik, men den bör inte läsas som ett definitivt svar på vad som sker efter döden. Dess verkliga intellektuella värde ligger i att den visar hur starka och återkommande subjektiva erfarenheter kan vara och hur svårt det är att tolka dem säkert. Jämfört med senare böcker om nära döden upplevelser är Modys bok mindre beroende av en enda spektakulär berättelse. Den arbetar istället med ett brett intervjumaterial och med en sammanställd modell av motiv som återkommer hos olika personer. Det är just detta som gjorde den banbrytande. Den gav ett namn åt fenomenet, förde ut det från privata berättelser till offentlig diskussion och skapade en referenspunkt som både anhängare och kritiker fortfarande förhåller sig till. Läsaren får mest ut av boken genom att kombinera öppenhet med källkritik. Man kan ta vittnesmålen på allvar som mänskliga erfarenheter utan att för den skull behandla dem som oemotsägliga bevis. Därigenom förblir Life After Life relevant som en tidig och inflytelserik undersökning av en av människans mest bestående frågor. Om du vill stödja Raymond Moody, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!